Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Morgon på dig.
Titta, det hann du först.
Ja. För en gångs skull.
Vad trevligt.
Anfall är bästa försvar.
Har du några schimpanser lösa eller hur är det?
Nej, men jag har läst tidningen idag och jag måste ju... Jag börjar med inrikespolitiken.
Jaså?
Alltså, djuren rymmer från zoo. Ormar, ugglor, apor.
Och krokodiler brukade min pappa säga, men de har inte rymt än.
Nej, de har inte gjort det än. Det här har lett till att Lunds universitet inte vill jobba mer med Furuviksparken. De hade tydligen något intressant forskningsprojekt på gång. Där ser man hur det är i Sverige.
Med en av de apor som är skjutna nu, tror jag.
Ja, som de tror är skjutna och som de inte vet är skjutna.
De har läst just en bekräftelse.
Alltså, den är det. Mm. Ja, det var tråkigt. Försäkringskassan kan inte stoppa assistansfusket därför att man får inte kolla om assistenter faktiskt är på jobbet och jobbar.
Nej.
Tråkigt. Så att när de kriminella...
Varför inte? Är det GDPR eller någonting?
Det vet inte exakt varför, men det uppges som ett hinder för att stoppa de här kriminella gängen som är väldigt duktiga på upplägget, hur man ser till att man höstar in alla de här offentliga medlen. Tredje saken i dagens tidning. Ställföreträdande rikspolischefen Löfving har gett Linda Staaf, med vilken han har en privat men ytlig relation.
Hade.
Ett tjänstevapen, och det ska nu utredas. Det kan vara tjänstefel. Och sen då, den fjärde, är ju att man tittar på opinionsundersökningar. Det går så bra för Socialdemokraterna nu. Jag har en idé om vad Socialdemokraterna håller på med. De har helt enkelt inte gått i opposition än, utan de fortsätter att regera från opposition. Så man kunde i veckan läsa en debattartikel av Peter Hultqvist som säger att vi ska bygga ett folkförsvar. Det tror jag inte han sa när han satt i regeringsställning, men det säger han nu. Igår kunde alla
sådär,
som
lyssnade... Han var ju emot det här, men han ville ju ha värnplikt, så han har alltid pratat om ett folkförsvar. Så det är faktiskt inte riktigt en nyhet.
Fast nu måste vi ha alla sorters försvar, och den här mannen var emot NATO. Det tror jag inte att han är nu.
Och det är traditionellt i Sverige har ju liksom folkförsvar stått i konflikt med NATO, så har man ju tänkt.
Ja, så men, att vi ska bygga, det tycker jag är ett underbart uttalande. Nu sitter han i och för sig i riksdagen. Då,
ja, han sitter ju dessutom i nya försvarsberedningen som är just ut. Så.
Det är härligt, men det ger intryck av att det kommer från ett annat håll än från regeringen.
Ja, och sen har vi
Lena Hallengren som igår var ute och läxade upp folk som inte har förstått hur Socialdemokraterna fungerar och att man inte bör prata på ett visst sätt. Man ska vara noga med orden, som hon sa.
Ja, fast det är en intressant hypotes. Alltså, jag tycker det går över ån efter vatten. Jag menar, det går ju bra för Socialdemokraterna därför att det här är ett guldläge att vara i opposition. Det är ett skitläge att regera. Därför att allting är ju hopplöst och blir bara värre. Så att det är ju mycket, mycket bättre att vara opposition. Och det här med som Hallengren håller på med, det är samma sak som borgerliga höll på med när sossarna satt i regeringen. De använde KU som ett propagandaorgan för att försöka sätta åt ministrar. Det är liksom, KU har ju förlorat mycket av sin tyngd just därför att det används så. Det är nog för sent att rädda nu. Jag är inte så förvånad att sossar gör samma sak som de borgerliga gjort länge.
Plus ett oräkneligt antal presskonferenser som Socialdemokraterna ger och talar om hur landet ska styras. Där då regeringen inte känns lika aktiv.
Nej, jo, fast jag tror att regeringen är aktiv. Men det är också så här att det är ju här som är lite grann i poängen. Det är ju lättare att vara i opposition. Därför att du kan säga en massa saker utan att behöva följa upp dem. Alltså om regeringen går ut och säger någonting, då måste de ju genast följa upp det. Då måste de ju visa att de faktiskt gör det de säger och att det de ska göra går att göra. Mm. Om vi tar det här med reduktionsplikten nu till exempel, som det är liksom en snack om. Man har lovat att då ta bort, sänka reduktionsplikten kraftigt. Nu var det liksom en nyhet igår att ja, men om man gör det, då kommer man få lov att betala miljardbelopp till EU därför att man inte lever upp till utsläppsminskningarna, och då kommer det att kosta jättemycket pengar, så att nu funderar man på om man inte kan bara sänka lite grann. Idag är det då nya nyheter som säger att nej, vi ska inte bara sänka lite grann, det vore ett löftesbrott sådär. Men alltså, så fort man kommer med ett förslag i regeringen så får man ju den här typen av följder, det får man ju inte i opposition, så det är mycket lättare att presskonferens som opposition. Det är det här som SD upptäcker nu också från andra hållet, liksom, att de kan inte bara tycka fritt längre därför att de är för insyltade i regeringsunderlaget.
Mm. Ja, jag kan bara konstatera att Socialdemokraterna det går bättre för dem när de är i opposition, och jag vet inte om det är en naturlag, utan jag tycker de är ganska duktiga på att utnyttja att det finns en viss otydlighet kanske kring den nuvarande regeringens önskemål. Är den här regeringen tillräckligt väl förberedd för det här maktövertaget? Jag minns att jag själv skrev en grej för några år sedan som byggde på att jag hade läst Anders Borgs memoarer, finansministern, där han berättade om hur otroligt förberedda de var, och det tror jag faktiskt att de var också, inte bara självberöm, vid ett eventuellt regeringsskifte, så att de hade planer, och han är ju den typen av karaktär som faktiskt räknar på saker och kan gå igenom oerhört stora material. Så jag tror honom när han skriver att det var det han hade gjort. Och då undrade jag i mitt stilla sinne för några år sedan om den här eventuellt tillträdande regeringen som nu är regering också jobbade på det sättet.
Nej, men det kunde de ju inte. Det är det här som är det intressanta, det är det här som har förändrats. Liksom. Det här är inte bara frågan om ett annat strategival, utan det handlar ju om att det är mycket svårare att bilda regering. Precis det här som Anders Borg skriver, det har jag ju hört flera i den gamla borgerliga regeringen säga, att den här regeringen är fel för att de inte har tänkt ut vad de faktiskt står för och vill göra innan de tillträder, utan de liksom tillträder först och sen så försöker de tänka. Men poängen är ju den här att för att de överhuvudtaget skulle kunna tillträda, så måste de antingen ha en koalition med Sverigedemokraterna eller med Socialdemokraterna. Det var liksom de möjligheter som fanns om man överhuvudtaget skulle kunna vara med och regera. Och då kunde man inte ha någonting färdigt i förväg, därför att man är inte alliansen. Alltså det Anders Borgs läge var ju att man hade en tydlig, det fanns bara ett sätt att regera på, man hade en tydlig idé om vad det sättet var, och därför kunde man ju prata ihop sig i förväg.
Fast jag undrar ju faktiskt om man på egen hand, för man måste ju förbereda sig på egen hand, vad vill vi som parti, för det är det man har berättat för väljarna. Även om man sen i koalition måste kompromissa med det, så måste man ju haft ett klart uttänkt mål. Mm. Det här är våra viktigaste områden, och så här tänker vi göra för att nå framgång. Och det är där jag undrar, finns det någonting som de kan fiska upp och säga, så här tänkte vi, men vi samarbetar med andra
partier. Men jag håller med om det. Jag säger inte att jag tycker att de borde kunna ha tänkt mer innan tillträde, men jag bara säger att det är också det här som blir väldigt problematiskt. För det de har fått kritik för mestadels nu, som de säkert förlorar rätt mycket röster på opinionsmätningarna, är ju just att de har talat om vad de vill före valet, och sen så när de sätter sig i koalition så kan de inte göra det, därför att det finns inte en majoritet för det. Och då anklagas de för vallöftesbrott, alltså både Sverigedemokraterna, Moderaterna och alla andra. Och det, är liksom, det finns ju liksom en dubbel sida, en annan sida av det här, som innebär just att det blir svårt att knyta tillbaka till de här löften innan valet, eftersom man vet att man har så lite chans att få igenom sin egen politik. Det är ju, jag vet inte, jag förstår vad du säger, men liksom läget är verkligen helt annorlunda än när Anders Borg hamnade i regering. Det var liksom, då hade vi en stadig allians. Det har vi inte längre. Och det har man inte heller på vänstersidan. Det är ju samma problem för Socialdemokraterna egentligen. Vi kommer nog få leva med såna här perioder av en känsla av stora löftesbrott ganska länge, tror jag. Ja,
men vi hoppar över det där med löftesbrott. Jag läste någonting otroligt kul. Nu har nyliberalerna fått stöd från oväntat håll, nämligen en sociologiprofessor, Eva Illouz, vid Hebreiska universitetet i Jerusalem och också verksam i Paris, vilket kanske är viktigare, som har ett projekt som går ut på att definiera sexuellt kapital i Bourdieus anda. Ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Och nu ska vi gå till det sexuella kapital. Och det intressantaste är kategori nummer 4 där. Där man har definierat någonting som man kallar för nyliberalt sexuellt kapital.
Oda.
Det tycker jag är otroligt kul. Det här skulle alltså, folk som är bra på att samla på sig sånt kapital, skulle alltså få människor att känna sig mer kompetenta. Och när de gör det så känner de sig mer attraktiva på arbetsmarknaden, så de är mer anställningsbara.
Men jag bygger, vad kommer sexuella in?
Ja, men alltså att de är sexuellt aktiva och sexuellt attraktiva gör att de får bättre självkänsla. Och det är jättebra att du säger att du inte förstår, för det gjorde inte skribenten i Svenska Dagbladet heller, och det är väldigt svårt att få reda på exakt vad de menar. Men det är någon sorts antydningar om att det här sexuella kapitalet liksom har en nyliberal komponent som gör att det går att omsätta direkt i, det är som en mellanväg till ekonomiskt kapital. Alltså man är helt enkelt aktivt
i sängen. Vad är det som är nyliberalt med det?
Nej, men det var hennes uttryck. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, men jag tycker du ska läs Svenska Dagbladet idag. Jag tycker det var roligt.
Jag läste Svenska Dagbladet, men just det har jag missat.
Du missade det.
Det jag läste där som jag tyckte var intressant, det var den här, i och för sig ganska dålig intervju, men med ett intressant par, Ulveson och Peter Dalle.
Mm.
Alltså Peter Dalle har jag alltid tyckt i något av ett geni. Alltså. Och som sagt, jag tyckte inte det var så bra intervju, den var lite slarvig bara, men däremot är det ju liksom kul att läsa om hur de har jobbat ihop och hur de har under alla de här åren liksom fungerat bra som par. Och jag måste säga att liksom nästan allting Dalle gör, även om jag har sett någonting någon gång som jag inte vet att han ligger bakom, så brukar jag gilla det. Han har någon slags tonträff, Peter Dalle, som är ganska unik. Så han fattar liksom, han kan fånga samtiden. Man känner på något sätt att han tycker att samtiden är lika konstig som man själv tycker. Men han kan ändå på något sätt fånga den på ett kul sätt. Förstår du?
Ja, och Johan Ulveson kan.
Ja, han absolut. Ja, men han gestaltar det ju väldigt bra. Så är det ju.
Nej, men jag håller med. Det finns någonting där i vår tokiga samtid. En annan reflektion som kanske Peter Dalle skulle kunna göra någonting av, det är att det visar sig nu, det här dokumentären som visade att det var någon i Vänsterpartiet som sa vilka jävla fittor.
Ida Gabrielsson hade kommit fram och erkänt det.
Det var Ida Gabrielsson som sa det om Socialdemokraterna.
Mm.
Och det här tycker jag är så intressant, för att det här har bara lagt sig. Men då undrar jag, finns det någon annan än en blond 41-årig vänsterpartist som kan kalla folk för vilka jävla fittor i SVT och komma undan med det?
Jag vet inte. Fast jag tycker det är skönt att någon kommer undan med det, för jag tycker allt det här är fjantigt.
Ja, visst är det fånigt, men jag kan tänka mig alla andra grupper som absolut inte får säga så.
Nej, det, så är det säkert. Men jag vet inte, alltså jag tycker hela, och det, liksom, så ska folk vara upprörda över dem. Liksom,
men de var ju inte det.
Ja, men det var de ju visst. Det var ju massor med folk som var ute. Och det var därför de fick till slut fick lov att komma fram och säga att det var jag som sa det. Därför att folk liksom poserade och verkade, ja, jag tyckte det här var hemskt. Och så var det jävla dumheter.
Ingen har krävt att Ida Gabrielsson ska lämna sin post eller att Nooshi Dadgostar ska be om ursäkt eller någonting. Det här var det lindrigaste påslaget ever på en sexistisk.
Jo, men som jag säger, i sådana fall är det väl en tillnyktring i sådana fall.
Du kan ju vara glad för det, och jag tycker det är ganska intressant.
Men alltså, jag tycker det intressanta med den där dokumentären, jag såg den, den heter väl Maktspelen, va? Gjorde inte det? Jag tror det. Så handlar det om SD och vänstern under valkampanjen. Det intressanta med den är ju liksom att se hur styva i korken de är på vänsterns sida. Jag har följt dem ganska noga de senaste 4 åren, kanske 5. Därför att jag tycker att de har haft en väldigt intressant strategi. Väl genomtänkt. Det var Aron Etzler egentligen som låg bakom det där. Men nu verkar det lite grann ha gått överstyr. Att de liksom var så säkra på sin fina strategi. Att, att de börjar bli arroganta. Och man ser det här, det tycker jag är intressant. Det här samspelet man ser ofta tre personer i den här dokumentären. Det är Norsi förstås, då Dagostar, partiledaren. Det är Jenny Lindahl, presschefen, pressekreteraren, som också, hon har skrivit rätt mycket i Fokus. Och sen så Ida och Gabrielsson. Och alltså den byggbarackstämningen som råder mellan dem, det är liksom en sån här riktig grabbig stämning men i tjejtermer. Och det är ju därifrån den här, en sån här grej kommer. Att de säger vad fittiga de är.
Det... Så tjejer får vara grabbiga?
Nej, jag vet inte om de får. Det är inte det jag är inne på. Jag struntar rätt mycket i vad man får eller inte får. Jag bara tycker det är intressant att se. Och jag tror att det är inte ett särskilt bra tecken. Man förstår den interna kritiken i partiet mot toppstyrning och sånt där. Som i och för sig alltid finns i Vänsterpartiet. För det är liksom ett parti av individualister, konstigt nog. Men man förstår den här kritiken när man ser det här ledargänget. Man förstår att det är inte lätt att ta sig in i den här, i den här maktsfären. Liksom, därför att de är väldigt arroganta och ganska uppfyllda av sig själva. Det tycker jag var en rolig observation. Det var en bra dokumentär på det sättet. Man verkligen kände att man fick liksom ta ett steg in i Vänsterpartiet.
Ja, det vill man göra. Jag sitter och tänker nu när du tar upp det där med en trojka. It takes three to tango. Det är lite samma sak i...
It takes three to tango, det är bra.
Det är lite samma sak i Centern.
Ja.
Där vi har Annie Lööf, Martin Ådahl och vad heter denna tredje? Mikael Artursson.
Ja, just det. Han ska ju gå nu. Ja.
De där tre ihop, de lyckades ju dansa ut Centern riktigt på kanten.
Ja, och det är lite konstigt också därför att det är ingen given trojka heller, för att Artursson var ju rätt traditionell centerpartist. Jag undrar om inte han och Dick Eriksson som nu är sverigedemokrat var ganska tajta ett tag till och med. Jag ska inte ta gift på det, men jag för mig att det var så. Martin Ådahl är ju liksom ett unikum. Han är ju en rymdkadett. Så han, liksom att han är i koalition med någon är ett under... Och Annie Lööf hade ju sina förtroende var ju sådana här som Fredrik Federley och sådär ett tag. Alltså det är inte, det här är liksom en koalition som har kommit fram under resans gång på ett sätt som är
kanske intressant. Ja, några av dem dansade ju av banan alldeles självmant, som Fredrik Federley till exempel.
Ja, eller självmant, men han...
Av egen kraft.
Ja. Exakt. Men apropå stora intervjuer, det är en stor intervju ju inte då med Dalle och Ulveson, utan den är med Annie Lööf förstås. Det är en jättelång intervju om hur hon känner sig.
Ja.
Och det är liksom, det är klart man kan skriva om det där. Jag måste säga att jag tycker att det tillför väldigt lite, för det är liksom mest att hon får tala om att det är hemskt att vara mordhotad och så. Det förstår man ju mycket väl. Men det finns ju liksom en underton i allt det där. Och för den som missar undertonen kan ju läsa DNs ledarsida där Isobel skriver, en gammal bekant till oss. Hon lindar ju sällan in någonting. Där talar hon helt enkelt om för folk att folk som har sagt någonting elakt om Annie Lööf är mer eller mindre delaktiga i mordhotet mot henne. Och det är väl liksom det som är undertonen i hela den här intervjun eller artikeln om Annie Lööf också. Och det där tycker jag är, det där är liksom en sån här riktig, det är ett riktigt dåligt tecken när man börjar använda den här typen av våldshandlingar som ett sätt att skämma ut personer med en annan åsikt bara. Liksom det är det där de håller på med väldigt mycket på den här kanten nu, och det tycker jag är obehagligt.
Sen är jag väldigt trött på den här sentimentala inställningen. Ja. Alltså nyhetsmedier brukar vara inriktade på vad som händer nu och vad som ska hända framöver. Inte vad som hände igår. Hela det här uppmärksamhetskapitalet som liksom avgående, antingen partier eller partiledare lyckas skopa åt sig. Det beror ju helt enkelt på att det finns någon sorts sentimental snyftare över att fel lag vann valet.
Ja.
Man ska inte låta folk glömma och sådana där saker. Annie Lööf i Yesterday's News.
Och det blir konstigt nu också när det händer så mycket intressanta saker i Centern. Alltså de har tagit fram tre kandidater som inte var särskilt olika, lite olika. Och den som då var mest olika kan vi säga, landsbygdskandidaten, han har liksom, har man försökt ställa vid sidan om. Men det är i sin tur lätt till att den främsta Stureplanskandidaten, Tan Ringqvist, har liksom lite svårt också. Så nu lutar det då åt den här tredje kandidaten som kallar Musse som någon slags kompromisskandidat. Men det händer ju jättemycket i centrum. En centerpartist med ganska bra insikt i det där sa till mig bara för någon vecka sedan att han trodde att det var ganska stor chans att det dyker upp en fjärde kandidat. För ingen av de här tre nu liksom är särskilt helgjutna i partiet. Och det är tydligen så att det är som ett centerstadgar att det är liksom fri nomineringsrätt. Så man, ända fram till stämman kan man lägga fram en ny kandidat. Så det kan hända ganska mycket där. Det vore ju intressant att läsa en artikel om.
Ja, vem är den fjärde mannen?
Ja, vem ska den möjliga fjärde?
Och det är liksom, kvinna.
Alla, jag tror massor med folk sitter och hoppas att Emil Källström ska ändra sig och komma tillbaka, men det tror jag inte han gör. Men liksom det är sådana där grejer. Som, ja, fast jag tror att det vore lite självmordsbenäget. Jag tror inte han är det. Men det är intressant, du har rätt det där. Det är intressant hur den här makttrianglarna kan liksom bildas och blockera grejer.
Mm.
För det var där vi började.
Ja, jag tänkte bara passa på för alla som är intresserade av att lyssna, vilket man kanske är om man lyssnar på vår podd, och berätta att jag har läst in en kolumn om Estonia-överlevarna och hur illa behandlade de har blivit under de här 28 åren som har gått. Och den kan man lyssna på.
På Fokus
hemsida.
Just det. Jag såg att de la ut en grej jag läste in också, någon kolumn om vår undliga relation till historia. Så att det finns, om man tröttnar på att lyssna på oss när vi pratar med varandra, kan man lyssna på oss när vi håller monolog istället. Ja. Det är en härlig omväxling, eller hur?
Sen hade vi tänkt övergå till att sända en gång i veckan. Sända. Så om det är någon av våra trogna och härliga lyssnare som tycker det är en jättedum idé, eller en god idé, så vinka till i något socialt medium så får vi veta vad ni tycker.
Ja, just det. Jo, det är av lite praktiska skäl, men också av koncentrationsskäl känner vi. Man behöver liksom ladda upp lite. Tänk att det var någonting mer jag hade tänkt jag skulle ta upp idag. Men nu har jag glömt bort vad det är. Och tänk, nu kommer nackdelen om det här, om vi bara ska göra en gång i veckan. Att det kommer ju vara för sent om en vecka.
Ja.
Nu kan man inte spara. Nu gäller det att man har liksom ordning och reda på sina grejer här.
Mm. Lite så.
Ja.
Snart är det jul.
Ja.
Och vi ska övergå till att pynta vår julgran.
Ja, vi ska ha drink idag. Så vi måste faktiskt klä julgranen. Så att den ser lite snygg ut tills gästerna kommer. Jag tycker egentligen man ska klä julgran på julafton, men jag vet att jag har förlorat den striden för länge sedan.
Ja, det har du. Ska du säga någonting om vårt tema? Da-da!
Ja, du menar för granen?
Ja.
Ja, men vi har alltid lite tema för granen. Vi har haft till exempel filmstjärnegran något år när vi hängde filmisar i granen och så. Det var rätt kul. I år har vi bestämt så vi har ganska mycket blåvitt här hemma. Alltså, ni vet, porslinsartat Delft som säger i Holland och så. Och det händer ju att man slår sönder lite grejer. Så att nu har vi limmat upp skärvor från våra sönderslagna blåvita grejer. De ska vi hänga i granen. Plus hängen, handvikta pappershängen med blåvitt mönster som vi har köpt av en sydafrikansk konstnär som heter
Juanita. Och hennes varumärke heter By Juanita.
By Juanita, det är enkelt att komma ihåg.
Googla på.
Ja, hon är jätteduktig. Hon gör mycket såna här vika papper på intressanta sätt. Så det blir en blåvit gran i år helt enkelt.
Och den är helt enkelt recyclad också till största delen eftersom det är sönderslöjd porslin.
Ja, det har jag inte tänkt på. Vi är till och med för en gång skulle vi, är vi, det är antagligen fel att ha en gran i huset överhuvudtaget av miljöskäl. Men vi är i varje fall lite mer miljövänliga än vad vi brukar vara.
Mm.
Fast det måste vi ju nästan varit när vi tog filmen sen också. Det är ju verkligen återanvändning. Det var väl ingen av dem som var tidigare än 1970.
Gick vi och köpte på ett litet nutidsantikvariat.
Ja, just det. Så är det.
Men så får det bli.
Ja, nu, men då är det dags då. Nu får vi lägga av.
Ja.
Hej.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.